Amen, amen. Vi ska, när vi har läst Bibeln en stund, ska vi be särskilt för människors frälsning idag. Det gör vi ju alltid, men det är ju det som är ämnet för ikväll. Förbönen och andra människors frälsning. Jag tänkte börja med ett par bibelord som inte finns uppskrivna här. Jag fick det till mig i bilen på vägen hit. Och om någon vill låna en penna och skriva upp dem kan ni göra det. Det är Romarbrevet först. Romarbrevet, jag tror det är kapitel 11. Romarbrevet kapitel 10. Vers 9 till 15. Och sen ska vi slå upp ett annat ord också. Om jag inte minns fel så är det i Filipperbrevet. Jag ska titta snabbt bara. Det här har jag inte förberett. Det kanske blir lite. Det kan det vara Kolosserbrevet. Just det, Kolosserbrevet 4. Vers 2-6. Sen. Alltså Romarbrevet 10. Vers 9-15. Och sen Kolosserbrevet 4. Vers 2-6. Vi ska börja där. Sen går vi in och tittar på det lite grann som är uppskrivet här. Vi har ju studerat bönen nu ur olika synvinklar, och det jag vill göra nu, det är att betona bönens betydelse för andra människors frälsning. Gud har flera olika verktyg han använder för att frälsa människor. Evangeliet är ett sådant verktyg. Ingen kan bli frälst utan att ha hört evangeliet och i någon mening förstått det och tagit ställning för det, eller hur? Evangeliet är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Va? Och då står det i Romarbrevet 10 från vers 9 där då. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du ju bli frälst. Det är ju hur man blir en kristen, va? För med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men så kommer det. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Och det är de där sista verserna som jag vill påpeka. Just det här att när Gud ska frälsa människor, alltså föra dem fram i en situation där de med sin mun bekänner att Jesus är Herre och hjärtat tror. Och åkallar hans namn för att uppleva frälsning. Det han gör då är att han sänder ut vittnen som förkunnar evangeliet. Och de som hör, tron kommer av att man hör, egentligen står det här, va? Tron kommer av hörandet, det är i 17 versen, strax efteråt. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Ska man bli frälst måste man tro. Och ska man kunna tro så bör man höra någon förkunna evangelium på något sätt. Så att man kan ta det till sig och tro på. Det är alldeles nödvändigt. Så det där har vi med. Gud använder evangeliets förkunnelse och predikan. Eller vittnesbörd. När det står predikan här så står det egentligen. Tron kommer av hörandet. Det står inte predikan. Det är ju för smalt. Va? Utan när vi hör Guds ord. Då kan vi tro. På ja, olika
det,
sätt.
Det är det som står.
På... Faith comes by hearing.
Yeah.
Ja, precis. Det är exakt det som. Som det står där, va? Okej, okay, så att Om predikan är, eller hörandet, att höra Guds ord är en förutsättning för att människor kunna tro, då är det viktigt att ordet når ut. Va? Därför vi sprider biblar, därför vi vill vittna, därför vi sjunger om Jesus och alla de här bitarna. Men då finns det någonting, bönen, som vi landar i, som är huvudämnet där. Bönens funktion är bland annat att bereda väg så att ordet kan förkunnas. Så att ordet måste förkunnas, men bönen är det som, när vi ber till Gud, då ordnar han och ger tillfälle och utrymme så att ordet sen kan förkunnas, att människor hör och kan tro. Följ med mig till Kolosserbrevet där då. Kolosserbrevet 4. Vers 2-6. Och då talar Paulus om bönen här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelsen. Eva var inne på tacksägelse i förmiddagen. Så här. Genom allt vi ber så ska vi tacka Gud hela tiden. Det är viktigt. Men så kommer det här som jag har funderat på så många gånger. Och det var bland en av de första bibelverserna jag läste i den här församlingen. Jag var en list här för 20 år sedan. Faktiskt den här. Be också för oss, nu talar Paulus om sig själv och hans medarbetare, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fånge, och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt så att ni vet hur ni bör svara var och en. Det här är jätteintressant, ser ni det? Gud är så mån om att få vara med och styra hur människor blir frälsta. Så att han vill till och med att vi, när vi har fått budskapet, vi vet ju vilket budskap det är vi ska förkunna. Det är vi inte osäkra på. Men han säger till och med till oss att för att vi ska få det rätta utrymmet och de rätta tillfällena att förkunna det för människor så att de kan tro, så ska vi be. Bönen verkar på något sätt så att Gud ger oss tillfällen och möjligheter att nå ut med budskapet. Och jag tror det är ett, nu spekulerar jag. Det här säger inte rent ut vad det är som händer. Men jag tror det handlar om två saker. Man får lägga ihop. Dels tror jag att det här har att göra med sånt som vi inte ser. Bönen har den funktionen att när vi går till Gud i bön, så kan han flytta på osynliga maktstrukturer. Alltså sånt som förhindrar att människor inte, sånt som förhindrar människor från att komma till tro. Det har med den andliga striden att göra, helt enkelt. Som vi inte har så mycket insyn i. Men som vi deltar i genom att vi vänder oss till Gud och ber honom att förändra läget omkring oss. Så att vi kan nå ut med evangeliet. Det kan ju vara till exempel någon vi har i vår närhet som är fruktansvärt emot. Och inte vill prata om Jesus. Och blir arg så fort vi nämner det, va? Och vi känner, hur ska jag kunna vittna för den här personen? Det är ju omöjligt. Han eller hon blir bara arg. Det går inte någon fram. Så går vi till Gud och så ber vi. Och så sker någon slags förändring. Så att helt plötsligt nästa gång vi får möjlighet att säga någonting, då märker vi att då är personen öppen helt plötsligt. Och så kan vi få vittna på, till exempel. Sen tror jag också att det har att göra med det. Att Gud, vi ber om det här, och då lovar Gud att då ska han leda oss. Han säger det: gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp med Faderns, Sonens och Helige Andes namn, lär dem att hålla allt vad jag befallt er, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alltså Gud kan också leda oss. På ett ställe i Apostlagärningarna så står det så här: Paulus och de ville gå till det och det stället och predika, och då säger Gud nej, ni ska inte dit, ni ska hit istället. Så Gud kan alltså styra oss genom att vi går till honom i bön. Så där vill jag börja. Han säger, be att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika. Utan att Gud öppnar en dörr för ordet så kunde inte Paulus predika alls. Eller hur? Och det här är ju jättemärkligt, men så är det alltså. Gud måste förbereda människor. Och så öppnar han en väg för oss. Och det här är bönen jätteviktigt. Därför vi har bett så mycket i församlingen under lång tid om att Gud ska göra någonting. Så det där var det jag ville ta med till att börja med. Nu vill jag landa i de bibeltexter vi har skrivit upp på pappret ni har fått. Och då är det första Timoteusbrevet. Ett sånt där välkänt ord, va? Som vi har läst många gånger. Men som man alltid måste komma tillbaka till. Det står det i första Timoteusbrevet 2, vers 1-10. Och det här skriver Paulus till Timoteus och till församlingen som han tjänar i. Det säger han: först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, för bön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har blivit satt till härolde apostel. Jag talar sanning och ljuger inte. Till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt med blygsamhet och gott omdöme och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld och pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Alltså oavsett om vi är män eller kvinnor, vilka svagheter och sånt vi har, så är Guds ord till oss att vi först och främst ska be för det omgivande samhället. Vi läste här i förmiddags: sök den stads bästa till vilken jag har sänt dig, och be för den till Herren. Och då går det väl för den, går det väl för er. Så att på varje ort så är det först och främst bön, åkallan, förbön och tacksägelse. Varför då? Jo, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag tror det var Spurgeon, en baptistpredikant i slutet på 1800-talet, som sa så här. Jag kommer inte ihåg siffrorna riktigt, men han sa någonting i den här stilen. Spurgeon fick vara med och predika för stora skaror. Det var mycket människor som kom till tro i hans församling. Det var många som blev djuprörda av hans förkunnelse. Men han sa så här: jag vill hellre lära en människa att be än 100 att förkunna. Mm. För honom var det så. Alltså, det är bättre att det finns en människa som ligger på knä och ber för staden än 100 som är ute på gatorna och vittnar. Och nu ska vi inte sätta någon motsatsförhållande mellan det. Men de som ligger på knä, det är de som ger de som vittnar förutsättningar. Annars går det inte. Och det är ofta därför vi ibland i samband med organisationssatsningar misslyckas. Därför att det är inte förberett i bön. Sen ibland ber vi bara och vittnar inte. Det är inte heller rätt. Vi behöver ha båda bitarna. Men hellre en människa som ber på riktigt än 100 som förkunnar. Det sa han. Så på något sätt samverkar Gud till att människor blir frälsta och kommer till insikt om sanningen när vi ber. Och det här har vi sett allihopa, eller hur? Visst har vi gjort det? Det är ju omöjligt. Nu eftersom vi spelar in det här så vill jag inte peka ut någon. Men jag skulle ju kunna nämna flera personer som vi vet att vi har bett för under en lång tid. Och vi tycker att ingenting har hänt. Och så helt plötsligt så gör Gud någonting. Och så får man stå där förundra och bara säga: det här är ju fantastiskt. Gud har gjort någonting. Han svarar på våra böner. Det är ju otroligt egentligen. Och när man citerar Spurgeon, då måste man också gå till Apostlagärningarna. Kapitel 1 och 2. Där det står om det som hände i Jerusalem. Nu var det den första andetgjutelsen på pingstdagen en speciell händelse, absolut. Samtidigt kan vi få vara med om samma sak idag, det är jag övertygad om. Det som är poängen med den här berättelsen, det är att när vi läser Apostlagärningarna 2, vi ska läsa alldeles strax, men poängen jag vill att vi ska se nu, det är den här, att när det är genombett ordentligt, då räcker det med en predikan för att 3000 människor ska bli frälsta. Eller hur? Det är det som är poängen. En enda predikan, 3000 människor omvänder sig. Och bara 2 månader innan dess hade de korsfäst Jesus. Va? Vill inte ha honom att göra. Det visar oss bönens betydelse. Va? Så att när församlingen ber och inte ger upp. Och Gud gör någonting med de bedjande lärjungarna. Va? Då kan det räcka med en enda predikan. Ibland blir det tvärtom. Va? Jag kan känna så ibland. Man predikar 3000 gånger innan en enda människa blir frälst. Va? Men jag skulle vilja att det var tvärtom.
Han broder Andrew, sa han, som grundade upp en dår. Så han sa någonting om. Jag kommer inte ihåg precis.
Något liknande.
Men det var någonting om det här med bönen. Eller
just det. Vi läser Apostlagärningarna. Kapitel 1. Där vi läser först vers 8. När den helige ande kommer över er så ni får kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Så hoppar vi till vers 12. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget, som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Vers 14. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Och sen kapitel 2, vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Det kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig, satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingår dem att tala. Och då vet ni då sen att när Petrus predikar kan man hoppa fram till vers 37. Eller vers 36, sista han säger där i predikan. Därför ska hela Israels folk veta att den är Jesus som ni korsfäst. Till honom har Gud gjort både till Herre och Messias. De hörde detta, högg till i hjärtat på den. Och de frågade Petrus med andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Vers 41. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen omkring 3000. Vad hade föregått detta? Bön, 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 bön. Bad oavbrutet under väldigt, väldigt lång tid. Tills Gud utgöt sin ande. Och egentligen är det så här det ska gå till. Och det är det här vi börjar uppleva. Och jag hoppas att jag får vara med om det här innan mina dagar är slut. Att vi får vara med om en sån här väckelse. Det talas mycket om väckelse i våra dagar. Men det är mycket jag tycker med det som är konstigt. Det jag vill vara med om, det är det här. Ordet väckelse blir så utslitet. Va? Men får vi uppleva det här, då är jag beredd att använda ordet väckelse också. För det tycker jag är bra. Sen vill jag bara notera. Man kan läsa i Apostlagärningarna 3 också. Om att Petrus och Johannes botar den här lamemannen. Och det sker när de är på väg till ett bönemöte. Det var någon som sa, jag tror det var Daniel Alm i en predikan för inte länge sedan, att man kan aldrig veta vad Gud tänker göra när man är på väg till bönen. Alltså just när de var på väg till bönen så grep Gud in. Och efter den här händelsen så ser vi att nu är det 5000 människor som kommer till tro på Jesus. Apostlagärningarna 10 är också intressant, därför där ber Petrus på ett ställe och Cornelius på ett annat ställe, ni känner igen historien. De båda bad och Gud sammanför dem genom att han sänder en ängel till ena stället, och så ni känner till den här berättelsen. Och det slutar med att de första hedningarna kom till tro och blev frälsta. Och de var andedöpta redan innan de var döpta i vatten, så det var fantastiskt. Men vad var det som liksom utlöste det hela? Jo, det var bönen. Va? Petrus var ensam i bön och Cornelius i bön. Och då skedde detta. Va? Och sen har vi den här fantastiska berättelsen i Apostlagärningarna 16 också. Där Paulus och Silas sitter i fängelse. Innan de hamnar där, i fängelse så har de ju fått föra Lydia till tro. Och när skedde det? Jo, när de var på väg till ett böneställe. Det är ganska märkligt, va? När man bestämmer sig för att gå på bön, då gör Gud någonting. Det här är ju märkligt, va? Och sen när de sitter där i fängelset sen, vers 25, Apostlagärningarna 16, vid midnatt var de i bön och sjöng lovsången till Gud och de andra fångarna lyssnade. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv och så vidare. Och då när fångvaktaren kommer in säger han: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De behövde inte ens predika för honom innan han var redo att bli frälst. Och på grund av det Gud gjorde som svar på bön. Då svarar de: tro på Herren Jesus och bli frälst, du och din familj. Och sen sänder till fortsättningen. Så att vi behöver göra det här nu en stund. Bönen har den stora betydelsen. Den öppnar dörrar till både människors hjärtan och även förändrar saker och ting så att vi får möjlighet att gå ut med evangeliet på olika sätt. Så vi behöver be om detta. Amen.